Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nu har jag fått kontakt med vad jag tror är Berlin. Kan det vara så?
Jajamän.
För där sitter Hax, som han är känd som på nätet. Men han heter egentligen Henrik Alexandersson. Välkommen till Vi måste prata.
Tack så mycket.
Hax är ju ett jävla bra nickname. Jag får ju dras med Dala Stark som jag kom på någon gång när jag var typ 14.
Jo.
Men du... Du är något av ett internetfenomen, kan man kalla det det?
Ja, jag var ju väldigt tidigt ute med bloggande och så här. Och sen så blev det väl mitt stora genombrott som internetaktivist var väl FRA-striden. Då jag ju var en av de bloggare som drev motståndet hårdast. Som sagt, Hax, H-A-X heter jag på Twitter. Det är sånt man kunde göra med tre bokstäver när man gick med en gång i tiden. Nu ska vi se här. April 2007 gick jag med. Då kunde man fortfarande välja sitt namn.
Ja, det var... Gick med i... Alltså, vad pratar vi?
I Twitter.
Ja. Ja, då är jag med. Inte gick med i internet, nej, så där har du funnits rätt länge.
Precis.
Berätta då, bakgrunden. Hur kommer det sig att du blev internetaktivist? Vart börjar vi någonstans?
Ja, vi kan börja i Frihetsfronten egentligen. Från början har jag sysslat med politik väldigt länge. Men sen så gled jag mer och mer över till Frihetsfronten och de libertarianistiska frihetliga idéerna. Och det var ju då som... Så jag utifrån de principerna som jag odlade FRA-motståndet. Och där fick jag också mycket kontakt med Piratpartiet. Och jag hade flyttat till Bryssel och bloggade om EU där nerifrån. Och så fick Piraterna plats i Europaparlamentet. Och då började jag jobba för dem. Och jobbade där nere i 5 år. Och sen efter det så flyttade jag till Berlin när väljarna inte ville ha kvar Piratpartiet i Europaparlamentet längre. Eller i vart fall inte de svenska piratpartisterna.
Vi har ju haft ordföranden i Piratpartiet med här. Nu kommer jag inte ihåg vilket avsnittsnamn det är, men det får ni googla. Det var ett bra avsnitt och det var en trevlig tjej, måste jag säga. Men just nu då, är du inte partipolitiskt aktiv?
Nej, nu skriver jag för 50 juli-stiftelsen på bloggen 50juli.se. Och 50 juli-stiftelsen, det är då två ben. Dels erbjuder vi VPN till internetoperatörer. Alltså inte till enskilda kunder utan till hela operatörer. Också används en del av de pengarna som vi tar in till att opinionsbilda för ett fritt och öppet internet. Och 50 juli-stiftelsens namn kommer sig av att FN:s människorättsråd antog en deklaration den 5 juli för 10 år sedan som säger att mänskliga rättigheter offline ska gälla även online. Så är min arbetsbeskrivning är helt enkelt att försvara i mänskliga rättigheter på nätet.
Ja, och de är ju under attack nu. Ni som följer mig i sociala medier har sett att jag skriver lite ledartexter just om det här som kallas för chat control. Men eftersom du är den som är mest tech-savvy av oss två så får du sammanfatta det på ett sätt så att de som inte ens har hört talas om det förstår det.
Ja, alltså grundtanken här... det man skjuter framför sig här, det är ju då att tänk på barnen, skydd för barnen på internet. Och det är naturligtvis någonting som ingen kan säga någonting emot. Det är ju ingen som är för liksom, övergrepp mot barn. Men på samma sätt som alla andra övergrepp mot alla andra människor hanteras inom den vanliga lagstiftningen, så tycker vi att man borde göra det här också. Men här vill man då gå in och kolla innehållet i princip alla människors elektroniska meddelanden. Och det där det strider ju mot de mänskliga rättigheterna och vad de har att säga om rätten till privatliv och privat korrespondens. Och det där skriver till och med EU-kommissionen själv i sitt förslag, på sidan 13 i förslaget, att deras förslag begränsar användarnas möjligheter att utöva sina rättigheter när det gäller privatliv, privat korrespondens, yttrandefrihet, och så nämner man även det något luddigare begreppet informationsfrihet samt skyddet för persondata. Så det är mycket på en gång som de skriver rakt ut att förslaget bryter mot, och det struntar de ju då uppenbarligen i, för de försöker få igenom det här. Och vad det handlar om är ju då att det finns redan en lag som gör det möjligt för de stora meddelandeplattformarna. Nu pratar vi Microsoft, Apple, Google, Meta med flera, att gå in och kontrollera sina användares kommunikationer i jakt på övergrepp mot barn, och det gör man idag. Men och man gör det rätt framgångsrikt idag dessutom. Men vad kommissionen nu vill göra, det är att detta ska bli obligatoriskt för alla meddelandetjänster. Och då ska man först göra en riskbedömning, och säger kommissionen, men detta gäller kanske inte alla meddelandetjänster, men som förslaget är skrivet så gäller det alla meddelandetjänster. Till exempel så är ett av kriterierna för att det här ska gälla att det är möjligt för en användare att sända direkta meddelanden till en annan användare. Och det är ju faktiskt alla meddelandetjänster. Och då är alltså tanken att man ska gå in i alla meddelanden på operatörsnivå och använda verktyg som antingen är godkända eller framtagna av en ny EU-myndighet som Ylva Johansson har föreslagit, som är kopplad till Europol.
Precis vad vi behöver, fler myndigheter.
Som är kopplad till Europol. Så alltså EU-utvecklade sökverktyg ska då användas i alla meddelande- och chatttjänster med mera för att söka efter övergrepp mot barn. Och när det här väl finns på plats så kan naturligtvis syftet utökas till vad som helst, och omfattningen utökas också. Det här är ju då, ja, just det, jag ska säga också att det ser ut av förslaget som att detta även kommer att omfatta sånt som vi har lagrat på våra molntjänster och även IP-telefoni och liknande. Så i princip alla våra elektroniska kommunikationer ska maskiner gå in och titta i och leta efter de saker som politikerna för tillfället har bestämt att maskinerna ska leta efter, vilket då till en början i vart fall är sexuella övergrepp mot barn.
Det finns så mycket som är så konstigt i det här nu när jag läst på. Alltså, de som vill dela saker som är ljusskygga, om vi ska kategorisera dem som det, kommer ju inte använda sig av de tjänsterna som de vet är avlyssnade i brist på bättre ord.
Nej, precis. Förslaget har då en väldigt förvirrad inställning till det här med kryptering. Enkelt uttryckt så kan man väl säga att om vi delar in det i två delar. Vi kan kalla det mjuk kryptering och hård kryptering, bara för att göra det enkelt. Mjuk kryptering kan man säga, det är sånt som Microsoft, Apple, Google med flera ägnar sig åt på sina egna meddelandetjänster, där man alltså har egna rutiner för krypteringen, och då kan de ju gå in och bryta den krypteringen, för alla meddelanden är ju i någon mening krypterade idag, och gå in och kolla. Men det här förslaget omfattar ju då alla meddelandetjänster. Då uppstår ju naturligtvis många problem. Om du tar till exempel meddelandeappen Signal, som ju används av journalister och visselblåsare och människorättsaktivister över hela världen. Där har du då en totalkryptering. Och Signal har ingen möjlighet att ens gå in och titta i sina användares meddelanden. Och då är väl EU-kommissionens idé här att sådana meddelandeappar som vägrar finnas i de nya reglerna ska förbjudas att säljas på de olika app stores, eller att ladda ner från de olika app stores i EU. Och dessutom så vill kommissionen införa en 17-årsgräns för nedladdning av alla meddelandetjänster, oavsett vilka de är. Och sen ska vi dessutom tillägga att om du och jag krypterar, eller om du och jag använder riktigt hård kryptering med till exempel GPG och sänder varandra ett mail direkt, ja, då finns det ju liksom inget sätt att för myndigheterna att kontrollera innehållet i de här kommunikationerna. Nej. Men det tycks kommissionen verka tro. Så att förslaget är tekniskt väldigt märkligt. Det känns som att de faktiskt inte riktigt vet vad de sysslar med.
Nej, alltså man tänker så här, har de träffat en 16-åring någon gång? Alltså det kommer ju ta, alltså jag skulle kunna tänka mig att det är under 90 sekunder innan det här är löst för någon som inte är helt jävla rudis på. Alltså du kan ju googla fram det direkt.
Och sen ska nämnas också i det här sammanhanget att Signal, som ju då är den där mest förekommande totalkrypterade tjänsten, de hotar att lämna Europa om det här blir verklighet. Det finns ett liknande förslag i Storbritannien. Det var väl egentligen det som utlöste deras reaktion. Men de säger ju att gör ni det här så kommer vi inte att tillhandahålla tjänsten för människor i EU. Hur nu det ska kontrolleras. Men som du säger, den här åldersgränsen är ju totalt absurd. I ministerrådet har det svenska ordförandeskapet dessutom föreslagit att den åldersgränsen ska höjas till 18 år. Där bland annat holländarna protesterar och säger ja, men här hos oss får man ha sex vid betydligt lägre åldersgräns. Ska, liksom, det blir en väldigt konstig diskrepans här. Vilket ju är så.
Ja, och allt det här under förevändning att man ska göra det bättre för barn.
Ja, alltså vill man...
Jag blir livrädd när de här goda intentionerna de har. För det här, stater och överstatliga organisationer har ju en tendens att liksom inte släppa ifrån sig verktyg de en gång har fått. Nej, vi har den här tillfälliga momsen till exempel i Sverige de senaste 100 åren.
Jo, och alla sådana här övervakningslagar tenderar ju att drabbas av ändamålsglidning. Om du tar till exempel FRA-lagen så var det ju mängder med fina och vackra garantier och löften som gavs när den infördes. Garantier och löften som är totalt bortblåsta idag. Om du tar datalagringen så skulle den bara användas för att bekämpa synnerligen allvarlig brottslighet, och den kommer att användas för att jaga fildelar och för Skatteverket för att snoka i folks privatliv. Jag ska säga då att datalagringen, det var alltså ett direktiv från EU som gick ut på att man skulle lagra metadata om alla elektroniska kommunikationer. Alltså inte innehållet som den här gången, utan bara data om vem som pratat med vem och var och var man har befunnit sig och sådär. Det direktivet upphävdes av EU-domstolen 2014 just eftersom det strider mot de mänskliga rättigheterna och vad de har att säga om rätten till privatliv. Så att principen som EU-domstolen slog fast och som man nu då struntar i med shared control, det är väl enkelt uttryckt att övervaka människor som är misstänkta för brott men inte alla andra hela tiden.
Ja, och det låter ju vettigt. Alltså någonstans kan till och med jag, så frihetlig jag än är, liksom inse att staten behöver ha vissa verktyg för att komma åt bad guys, så att jag slipper hantera det själv.
Jo, precis.
Även om det kan vara jävligt tilltalande ibland. Så, alltså, man säger, mobbjustis är kanske inte det bästa alla gånger.
Jag blev lite fundersam här för att nu i veckan som gick här så presenterade ju regeringen ett förslag om att det ska gå att övervaka gängkriminella utan konkret brottsmisstanke. Och det är en mycket intressant fråga, och en del av den uppmärksamhet och upprördhet som det väckte är naturligtvis befogad. Men då ska man hålla i minnet att chat control är mycket, mycket värre. För det handlar om att övervaka alla och allas kommunikationer utan den minsta misstanke om brott. Så att, alltså, min bedömning är ju att skulle det här förslaget Gud förbjuder gå igenom, så är jag rätt säker på att EU-domstolen så småningom kommer att upphäva förordningen, men då har vi redan infört den och haft den i ett antal år. Det brukar ta rätt lång tid när EU-domstolen ska besluta saker.
Ja, och det är det är bakdörrar. Man kan ju beskriva det som att någon står och läser dina brev i brevlådan. Men folk har en tendens att se lite lättare när det är digital kommunikation, för då märker man inte att kuverten är öppna.
Nej, så precis. Att säga. Och sen så, när maskiner kommer att göra det här, det kommer ju bli lite märkligt, därför att du ska ju då dels detektera känt material, kända bilder med sexuella övergrepp mot barn. Och det är väl i någon mening kanske tekniskt görbart, man använder hashfiler eller vad det nu heter för att identifiera såna bilder. Men sen ska den även då identifiera tidigare okänt material med sexuella övergrepp mot barn. Och då är det ju fråga om att AI och algoritmer ska titta igenom alla bilder som folk har och skickar och avgöra om bilder på en naken tvååring till mormor, om det är barnporr eller inte. Det var ju något fall här med någon amerikan som skickade en bild på sin sons könsorgan till barnets läkare eftersom han fått någon rodnad eller någonting. Då slog sådana här automatiserade system till, och han blev raidad och han blev avstängd från Google, där han hade liksom hela sitt liv på Google. Så att det kan ju bli väldigt allvarliga konsekvenser. Sen ska dessutom det här systemet och de här algoritmerna och denna AI identifiera skriftlig eller talad kommunikation som syftar till, eller som riskerar att handla om grooming, alltså kontakter med barn i sexuellt syfte. Hur de här maskinerna ska göra det, det finns det inte riktigt någon som kan svara på, men kommissionen säger glatt att det där fixar AI.
Ja, och en kommissionär då som inte förstår totalstreckskryptering kanske ska ta det jävligt lugnt med uttalanden på andra tekniska aspekter på det hela. Alltså, jag kan rekommendera alla att lyssna på ledarredaktionen från Svenska Dagbladet när Ylva Johansson är med och blir liksom, det är borderline kvinnomisshandel det man får lyssna på, för att hon är så jävla satt på hälarna.
Det var rätt roligt när Andreas Eriksson som programledare för det där frågade henne, jaha, med chat control kommer till exempel du fortfarande att kunna mejla mig saker om du vill vara whistleblåsare från kommissionen till Svenska Dagbladet med signal att det sker anonymt? Ja visst, svarade Ylva Johansson. Och så frågade Andreas, men vad hindrar då pedofiler från att använda samma verktyg? Och då blev det väldigt mycket av ett icke-svar där.
Så saken, jag tyckte han lät komma undan lite lätt måste jag säga.
Saken är ju den att när det här skitmaterialet produceras, då finns det där. Det mest effektiva sättet om man vill hindra sånt här material från att spridas, det är ju liksom att gå på källan. Och alltså utreda så att säga brottet där det sker. Och sen så, ja, det är inte så mycket som är dumt med det här. En sak innan jag glömmer bort det, för att återvända till den här åldersgränsen. Det visade sig ju någon undersökning som gjordes här nu att ungefär en tredjedel av alla svenska tonåringar skickar med samtycke intima bilder på sig själva till andra tonåringar. Och eftersom den lagliga gränsen är kristallklar när det gäller barnporr, det är avbildningar 18 år, under 18 år, oavsett liksom om det är personen själv som är på bilden, så kommer vi nu liksom att kanske inte göra olagligt, för det är redan olagligt, men det kommer ju bli liksom massor med tonåringar, om man nu inte då förbjuder dem från att använda apparna, som kommer att bli föremål för åtal helt enkelt, därför att de skickar sådana här saker, vilket man kan tycka vad man vill om, men att släpa liksom två 16-åringar inför rätta för att ha sänt respektive mottagit en bild på den ena av nämnda 16-åringar under former av samtycke, det låter ju faktiskt rätt absurt.
Det är ganska jävla dumt är det. Och det blir ja, men det är fler, vi kan sitta och skratta, men det är fler saker som är du nämner. Alltså du, meddelarfriheten är det vi pratar om när man ska vara whistleblower och liksom påpeka felaktigheter inom staten för den förment tredje statsmakten media då. Och hur lätt blir det om staten sitter, om man vet att staten sitter och övervakar allt du skriver?
Ja, precis. Det, jag såg att Journalistförbundet gick ut i DN Debatt idag skrev att det här är ett dåligt förslag därför att det undergräver meddelarskyddet. Så det är kul att de har varit.
Ja, det är ju bra. Alltså fler borde prata mer om det här.
Jo. Nu har vi fått rätt bra traction faktiskt. Jag har ju skrivit om det här i åratal och tjatat om det här. Och varit liksom uppgiven över att ingen överhuvudtaget bryr sig. Och sen exploderade på något sätt allting här. Det var väl i tiden så sammanföll ett antal saker. Dels att VPN-leverantören Mullvad körde sin gigantiska reklamkampanj. Sen så hade Mattias Svensson en ledare mot chatkontroll i Svenska Dagbladet. Och så skrev jag på Svenska Dagbladets ledarsida om att nu måste de politiska partierna faktiskt berätta vad de tycker. Och så hade Emanuel Karlsten 5 minuter om chat control i TV4s morgonprogram. Och det där kom ungefär samtidigt. Och då gick på något sätt proppen ur flaskan. Så nu är intresset faktiskt rätt stort. Men det gäller att bibehålla det intresset.
Ja, alltså problemet är att det är så fruktansvärt jävla långt till Bryssel också. Du har ju jobbat där, så du vet ju hur fjärran det är, alltså det, att påverka någonting på EU-nivå för gemene svensk är inte helt lätt alltså.
Nej, alltså vi har ju gjort den här resan några gånger förut, upphovsrättsdirektivet och telekompaketet och sådana här saker. Vad jag då har lärt mig det är att till en början så blev ju ledamöterna rätt skärrade när det började drälla in tusentals mejl som protesterade mot det här. Och det blir väl i någon mening fortfarande. Men i vart fall efter ACTA-omröstningen tror jag det var, så införde Europaparlamentets dataservice ett spamfilter mot massmejl från medborgarna. Så att man får gärna delta i sådana här massmail-protester där samma mejl går iväg i många tusen exemplar till ledamöterna. Det fyller absolut sin funktion, men vill man vara riktigt effektiv i sin kommunikation så ska man ju skriva ett personligt mejl till sina Europaparlamentsledamöter och andra beslutsfattare. eller kanske ännu hellre ett riktigt brev. Om något kommer på ett riktigt brev, då blir det stor uppståndelse, för det händer nästan aldrig där nere att vanligt folk hör av sig brevledes.
Nej.
Det är bara liksom lobbyister som gör det. Så att man ska höra av sig, för det påverkar faktiskt politikerna, för att nu har vi ju dessutom ett EU-val här i juni, tror jag, nästa år, va?
Ja, det är ganska
snart. Ja, något sånt. Så att då, om frågan har löst ut då, så kommer ju folk att ställas till svars för vad de har beslutat, och har frågan inte löst ut till dess, så kommer det att bli en valfråga.
Ja. Det kan man kanske hoppas på, att det liksom bromsas till det, så att folk verkligen kan säga ifrån. För det är, alltså, det är 350 miljoner rösträtter i Europa. Ja. Man är ganska liten.
Ja. Tyskland och Österrike säger nej i ministerrådet. Mm. Men det räcker inte för en blockerande minoritet. Nu ska vi se här om jag kan hitta vad det betyder, för det är så jäkla komplicerade regler. Tyskland. Just det. En blockerande minoritet för en sån krävs antingen 13 medlemsstater eller minst 4 medlemsstater som representerar minst 35% av EU:s befolkning. Så att antingen 4 riktigt stora länder eller 13 länder oavsett storlek krävs för att stoppa förslaget. Ja, det finns andra sätt att stoppa det också, men för en blockerande minoritet där man bara helt enkelt lägger ner.
Ja, och Sverige har ju sagt att de ska tacka ja, eller Sverige, vår regering.
Jo.
Alltså, jag finner det obehagligt att justitieminister Strömmer med bakgrunden på Centrum för rättvisa inte liksom ser vad det är som är på väg att klubbas igenom.
Ja, jag tror han ser det.
Ja, ännu värre.
Jo, det är rätt förfärligt. Om vi tittar på Sverige, på de politiska partierna, så än så länge har ju då Sverigedemokraterna, Centern och Vänsterpartiet sagt nej. Vilket är en lite lustig kombination.
Det är inget regeringsunderlag.
Av småpartierna så har då Medborgerlig Samling, Piratpartiet och Klassiskt Liberala Partiet sagt nej. Till exempel Miljöpartiet, från dem hörs inte ett endaste pip, vilket är utomordentligt märkligt, därför att i Europaparlamentet så är ju deras grupp, den gröna gruppen, de starkaste kritikerna av shared control.
Mm.
Där är det tyst.
Ja, de har väl annat för sig som är viktigare. Jag vet inte vad det skulle kunna vara just nu då.
Ja, säg det. Så att ja, det finns ju en opinion här, och när det gäller regeringspartierna så har jag kanske ändå liksom någon form av mikroskopiskt hopp, därför att det finns ju en del saker som är jävligt svåra att komma runt här. Dels det här med människorättsfrågorna naturligtvis, men sen även krypteringsfrågan. Och de borgerliga partierna är väl enligt min mening lite mer mottagliga för sakliga argument än vad sossarna är. Sossarna är helt klart och bestämt för det här. Deras rapportör, den ansvariga rapportören för det här i kvinnoutskottet i Europaparlamentet är den svenska socialdemokraten Helene Fritzon. Och hon är ju en stark anhängare av Ylva Johanssons förslag.
Ja, men vad är det de vill? Alltså jag har så svårt, jag försöker att stilmäna deras argument. Ja, vi vill inte att barnporr ska spridas. Nej, det vill ingen annan heller. Men det var för en väldigt liten...
Men sen vad regeringen vill just nu, det skulle jag nog säga, det är att hålla sig väl med EU-kommissionen när man är ordförandeland. Man har någon lustig idé om att EUs ordförandeland, vilket Sverige är för tillfället, inte ska ha någon åsikt utan bara liksom försöka sy ihop kompromisser, vilket ju låter ädelt och fint och sådär, men det sker ju i praktiken aldrig. När fransmännen nyligen hade ordförandeskap så drev de massor av typiskt franska frågor. Då spelar vi lite grann enligt andra regler än de andra länderna, även om det låter nobelt att försöka framstå som en neutral ordförande.
Det där är den svenska bäst i klassen sjukan tagen till sin extrem.
Ja, och vi är ju dessutom bäst i klassen när det gäller att överimplementera EU-direktiv, oavsett om det gäller skogen eller vapen eller penningtvättsdirektiv eller
luftkvalitet. Jag har en gäst på gång som håller på att undersöka det där, som kommer bli ett väldigt, väldigt spännande avsnitt. Väldigt jobbigt för staten när den, eller för Sverige, när den rapporten kommer framöver. Det ser vi fram emot. Men vi har konstaterat att chatkontroll är skit. Det funkar inte. Det har med sig mer bajs än tårta in i systemet. Och så. Jag tänkte att jag skulle prova lite andra saker på din hjärna. För du har ju ett CV som är trevligt att titta på. Du har jobbat i EU och du har suttit i fängelse. Det är liksom... ja. Men... mycket handlar om frihet, vad jag förstår, för dig.
Jag är på något sätt, alltså Frihetsfronten är ju ett nätverk som startades på 90-talet, som bland annat drev Svartklubb i Stockholm och lite sånt där. Idag så för organisationen väl en lite mer tynande verksamhet. Vi har lite sommarseminarier och sånt där. Men på något underligt sätt så är jag fortfarande Frihetsfrontens ordförande. Ingen som riktigt vet hur man utses till det. Men i vart fall så att då är ju mitt mantra, så att säga, både i tjänsten och privat, mycket enkelt, nämligen principen att för det första, människor ska ha så stor frihet som möjligt. För det andra, gränsen för denna frihet går när man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Och för det tredje, alla ska ha lika rättigheter inför det offentliga och vara lika inför lagen. Och det där tycker jag är en formel som man kan använda rätt ofta, eller nästan alltid, för att gå tillbaka till när man vill tänka igenom vad man egentligen tycker om någonting.
Och det var intressant, för du nämnde inte att du kränker någons känslor där. Nej. Det får man göra. För det tycker jag det är väl jag tycker att det är där, utan att låta högtravande, men det är väl där vår tids frihetsfight håller på att stå nu. Alltså, jag anar en pendelrörelse. Bara de senaste veckorna så har det hänt saker, tycker jag mig se, inom... Alltså, min kanariefågel i gruvan är komiker och comedy, framförallt stand-up. Där kommer en motreaktion mot de här lite mer politiskt korrekta. Du vet, det var någon som skulle sätta upp något jävla regelverk för några år sedan för hur man skulle bete sig. Alltså, det är ju inte komikernas uppdrag. Komikernas uppdrag är ju att skrika kejsaren är naken och göra helikoptern.
Ja, det är liksom det, och det är alltså hela vitsen med liksom komedi och stand-up comedy. Det är ju liksom skämtet i sig, och att det kanske är liksom balanserat på gränsen och är lite hårresande. Man kan ju inte ta det en komiker säger bokstavligt, vilket de här människorna gör.
Ja, det gör ju folk, och likadant, de missar också väldigt ofta vad som är subjekt och objekt i ett skämt. Du vet, de här människorna som tycker att Borat-filmen är rasistisk. Okej, titta inte på den då, men prata aldrig mer med mig. Att driva med folks fördomar är ju liksom att få folk att kanske se sina egna fördomar.
Alltså, jag vet inte riktigt vad som har hänt här. Det finns ju många teorier om varför det är så här. En av idéerna är ju, så som det möjligen ligger någonting i, att när kommunismen föll i Europa så behövde vänstern något annat istället för klasskampen. Och då gled man in på att det här med att dela in folk i nya grupper av kollektiv som man försöker ställa mot varandra, för att så här, hela klasskampen och revolutionsidén bygger ju på något sätt på konfrontation. Så det är en teori. Sen så har vi naturligtvis det faktum att den långa marschen genom institutionerna har gett resultat där 68-vänstern idag sitter på massa viktiga poster när det gäller utbildning och media och liknande. Kan det väl möjligtvis ha en del med barnuppfostran att göra också. Jag noterade någon som sa att ni ska sluta säga till era barn att de är speciella. Ni ska säga till dem att de är unika istället. Vilket om man tänker på det ju faktiskt är rätt klokt sagt. Alltså att ett barn är naturligtvis speciellt för sina föräldrar, men liksom i en större kontext så är det ju liksom ingen som är mer speciell än någon annan. Däremot så är alla olika unika, och det är en resurs som man kan ta tillvara på.
Ja, alltså jag betraktar frihet som att jag skulle vilja få vara i fred.
Ja.
Alltså i fred är ett vackert ord. Man kan ju särskriva det också, så blir det ännu bättre. Alltså jag vill ha det lugnt och sansat, men är du liksom så här, ditt förhållande till staten verkar ju minst sagt komplicerat. är du så att du blir liksom så här anarkokapitalist och vill lägga ner staten, eller hur stor är en lagom stor stat enligt Hax?
Alltså jag är väl då någon form av minarkist. Jag vill ha en liten men rätt stark stat. Jag vill ha få lagar med mycket ordning. Alltså tydliga lagar som då bygger på de principer som jag nämnde tidigare. Då kan man ju naturligtvis se det här från två håll. Dels hur det borde vara, och då blir det lite utopi över det hela och kanske inte liksom helt realistiskt i dagens
värld. Utopier ska man akta sig
för. Ja, precis. Utopier då liksom då börjar man försöka omforma människor. Utan jag ser det ju snarare så här som att man dels att man låter så mycket som möjligt ske genom spontan ordning och naturlig evolution i samhället byggd på erfarenheter och så här. Men sen också att om man skulle reformera dagens Sverige, kanske man kan tänka sig, få ett exempel kanske, men samhället eller staten som en lök, att man kan skala av olika lager och då liksom skala bort det som är trams direkt, och så kan man försöka minska, och sen om man då kommer till en punkt där man ser att det går inte att gå längre. Och jag menar, alltså ska ett frihetligt samhälle ha demokratiskt stöd bland medborgarna, så tror jag att folk är rätt överens om att det ska finnas någon form av social grundtrygghet till exempel. Så att okej, då får man väl köpa det, men det skulle ändå liksom, om man skalar bort mycket annan skit, kunna vara ett gigantiskt steg framåt för vårt samhälle.
Partistöd, pressstöd, miljonlotteriet, och abort. Jag lyssnade på, jag kommer inte ihåg vad jag lyssnade på idag när jag stod och tvättade motorcykeln, men de gick igenom hur stor del av partiernas budget som utgörs av medlemsavgiften. Jo. Och det är ju singelsiffror på alla partier.
Ja.
Så deras mål för att fortsätta existera är inte att ta hand om folks åsikter, utan att se till att bli omvald.
Ja, och riksdagspartierna så är det väl faktiskt bara Centern som inte är helt och hållet beroende av statens pengar. Men det är å andra sidan inte medlemsavgifter de lever på, utan de sålde ju Centerpressen till något stort mediehus.
Ja, det är ju Europas rikaste parti, eller kanske världens rikaste parti.
De har minst 1 miljard i krigskassan.
Det hjälper inte när man väljer fel partiledare.
Nej, det verkar ju ha blivit lite av ett målskott, eller stolpskott där.
Men hur är det då? Alltså, du bedriver något slags lågintensivt krig mot förmynderi, kan man säga.
Ja, precis. Och
vad är de lägst hängande frukterna? Alltså, så här, vad är det första som ryker om du får bestämma? Jag har några, jag har så här ett par myndigheter som sysslar med slöjd är på min lista.
Ja, alltså allting som handlar om att pådyvla folk en massa åsikter. Och där är det ju lite speciellt, för att då handlar det ju inte bara om enskilda myndigheter, utan här finns ju dessutom ett nytt lager av mellanchefer i all slags förvaltning, och faktiskt även i företagen idag, med HR-människor och compliance managers och hållbarhetskonsulter och fan och hans moster som sysslar,
inkluderingsansvarig,
ja, precis, som sysslar med allt annat än kärnverksamheten. Och det ställer ju naturligtvis till det. Det säger ju sig självt att liksom att om man lägger resurser på ideologiproduktion istället för kärnverksamhet, så blir kärnverksamheten sämre.
Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Och jag tänker att om vi kunde få ut alla de här människorna som sysslar med ideologiproduktion och ge dem riktiga jobb, vad produktivt vi skulle ha det.
Jo, precis. Alltså det är ju, vad fan var det jag såg för man kunde bli, det var någon som var docent i praktiskt solidariskt klimatarbete eller något sånt där som jag hörde på radion. Men liksom nej, alltså det, back to reality. Banta ner staten och låt den syssla med väsentligheter och ge oss valuta för skattepengarna. Då kan till och med jag tänka mig att betala skatt. Jag satt ju i finkan för att jag vägrade.
Ja, berätta om det. För det är ganska ryggradigt att bara säga nej, jag tänker inte.
Alltså det var ju när jag bodde i Sverige så sket jag ju i staten helt enkelt. Och sen hann ju det där i kapp mig många år senare. Men då får man väl liksom ta konsekvensen av det liksom, och sätta sig i fängelse då liksom, för att jag viker inte från mina principer.
Pengarna fick de inte, men
sen ska jag då tillägga att sen flyttade jag ju till Tyskland, och här är jag ju då en synnerligen trogen skattebetalare, eftersom jag flyttade hit frivilligt, och då måste jag rätta mig efter de linjer eller regler som finns här. Men när jag bodde i Sverige så var jag ju född in i och kollektivansluten till ett system där jag vet vilka vansinnigheter de lägger pengarna på, hur de missköter sin uppgift när det gäller att se till att samhällets grundläggande funktioner fungerar. Så att de ska ju fan inte ha mina pengar.
Men det finns, alltså, jag håller ju med dig i det du säger, men det finns ju inget riksdagsparti att rösta på när man tycker så här.
Nej, jag var och talade här för någon vecka sedan eller två veckor sedan på Medborgerlig Samlings framtidskonferens. Mm. Och de känns ju lite grann mer som, om vi ska säga, gamla Moderaterna.
Jo, men blir det något av dem då? Det är det. Alltså, jag har också lyssnat på.
Jag skulle säga att det är helt och hållet en fråga om vallagen. Därför att problemet som alla små partier har idag, det är ju att i en valrörelse så måste de själva se till att alla tusentals vallokaler på valdagen har valsedlar, vilket är någonting man måste titta till var 30:e minut ungefär, plus då tusentals förtidsröstningslokaler i 14 dagar. Och det där är något som, om man överhuvudtaget är i närheten och klarar av det, så tar det liksom all energi från småpartierna. Om man istället gör som i Finland, Danmark eller här i Tyskland, att man har en lång lista med alla registrerade partier som ställer upp i valet. Då får ju alla en jämnare spelplan. Och då kan dessutom små partierna syssla med att prata politik istället för att åka runt med valsedlar. Om den valsedelsreformen är, om det blir en sån valsedelsreform och om den är genomförd till nästa val, vilket kanske är en möjlighet att det blir så, då tror jag att ett parti som Medborgerlig Samling kan ha en större chans.
Men det där är ju by design. Det där är ju de som bestämmer inte det minsta intresserade.
Nej, men nu kanske de tvingas här, därför att Sverige fick ju kritik för det här att valsedlarna låg helt öppet och alla kunde se vem som tog vad och sådär. Och då införde man ju det här nya systemet med skärmar i senaste valet för valsedlar. Och då fick man istället en massa problem med köer som ringlade sig även långt efter den officiella stängningstiden på vallokalen och sånt. Så att man har kommit fram till att man måste göra någonting åt det där. Och då är ju det enklaste att man gör som man framgångsrikt gör till exempel här i Tyskland. Jag är ju röstberättigad i lokalvalen, så jag var och röstade här nu för någon månad sedan när det var omval här i Berlin. Vänstern hade nämligen valfuskat lite grann. Så Berlin gick nu från röd-röd-grönt styre till röd-svart, alltså Socialdemokraterna och CDU. Men där röstade jag på FDP, det lilla liberala partiet som dessutom ingår i regeringen. Och jag har aldrig varit med om att det gått så jävla snabbt att rösta någon gång. Man kommer, man visar sin röstkort och sitt ID, och så får man lappen, och så går man in i ett bås och så sätter man ett kryss vid det partiet som man vill rösta på. Och sen så viker man ihop den och lämnar den till lägger ner den i urnan. Och det där går liksom oerhört snabbt och elegant. Så skulle man kunna göra i Sverige också. Däremot så är jag tveksam till det där med elektronisk röstning.
Ja, det var nästa fråga.
Dels för att det är väldigt svårt för folk att veta vad som sker bakom kulisserna. Vanlig valsedelsräkning kan man ju liksom fysiskt granska. Plus att elektronisk röstning tror jag skulle innebära problem i många fall där folk inte röstar självständigt. Jag menar, jag tar till exempel en väldigt patriarkal familj i någon av våra förorter. Det kanske inte är helt självklart att kvinnan i den familjen kan eller får eller vill rösta som hon känner för det, om det står någon bakom och kikar över hennes axel när hon gör det med datorn i hemmet.
Precis. Ja, det har jag inte ens tänkt på. Det har du jävligt rätt i.
Plus att om man röstar elektroniskt så blir det dessutom lättare att sälja sin röst.
Ja. Man kan köra någon slags thunderclap-röstning de 6 dagarna. Det var coolt.
Jag hoppas på en valsedelsreform. Vore det lite tåga i dem, borde de pröva det redan till Europavalet nu i nästa vår. Men det kanske de inte hinner med. Men jag hoppas att det är på plats till riksdagsvalet i alla fall. För någonting måste göras. De kan inte hålla på som de gör nu, det är de medvetna om.
Nej, alltså jag brukar komma tillbaka till den här otroligt tafatta hanteringen av Sverigedemokraterna som man då gör 3 val i rad. Bara, men vi provar en gång till. De har bara dubblats. Och då får man ju dras med dem. De blir vi aldrig av med.
Nej, alltså vänstern har ju varit Sverigedemokraternas bästa valarbetare.
Ja, och Annie.
Ja, jo, precis.
Ja, det finns att gnälla på. Så. Men om man är intresserad av frihet, naturligtvis ska man hitta dig på Twitter. Mm. Vilka andra nyhetskällor, alternativt propagandister eller tänkare tycker du att man ska börja lyssna på? Förutom den här podden då?
Ja, Om vi börjar med de saker som jag då har lite kontroll över. Så dels har jag min blogg. Det är bara att googla på Henrik Alexandersson. Och så är jag då Hacks på Twitter. Och sen så bloggar jag om de här internetövervakningsfrågorna på 50juli.se. Och där skifflar, på alla de här kontorna så skifflar jag dessutom ut massa relaterade nyheter som jag tror är av intresse för mina följare. Sen så jag brukar ju liksom snubbla in på saker som ledarsidorna och det goda samhället och så här, när det är någonting som dyker upp i flödet. Därför jag tycker jag har på något sätt fullt upp med att följa de så här, de vanliga nyhetskanalerna. För att där finns mer än man tror när det gäller godsaker att följa upp. Jag har just skaffat mig på datorn Mac Whisper så att jag kan ta bland annat radionyheter och Studio 1 och sånt där och stoppa in i programmet så jag kan få en utskrift på exakt vad de säger så att man verkligen kan peka på felaktigheter som sägs. Det traditionella nyhetsflödet är ju intressant därför att ofta så lyssnar ju inte journalister på vad de människor de intervjuar säger. Det kan vara oerhört intressant att höra vad en politiker faktiskt verkligen säger. Och sen så får de då ingen följdfråga på det utan reporten är så angelägen om att komma igång med sin nästa fråga. Så att man missar följdfrågan. Och det tycker jag är problematiskt. Men sen, vilka andra följer jag? Jag har ju alla the usual suspects i mina flöden. Johan Norberg och Mattias Svensson och alla de här. Timbroiterna tycker jag faktiskt gör en stor pedagogisk insats. Och så har vi
Jesper är helt otrolig.
Och, så, ja, precis. Och sen har vi naturligtvis The Energizer Bunny of Social Media in Sweden, nämligen Henrik Jönsson. Som ju är gör en gigantisk pedagogisk gärning med sina lördagsvideos. Där han förklarar stort och smått.
Han är alltså... Om han skulle ta över Medborgerlig Samling efter Ilan kanske det skulle kanske vara det som krävs.
Fast jag tror han värnar sitt oberoende. Nej, jag vet inte.
Nej, jag förstår vad du menar. Jag tänkte, du var med i... Så här, jag skulle lägga upp den här frågan lite. Du har funderat så pass mycket på vad du tycker och tänker, så du är rätt trygg i det. Kan man säga så?
Ja, det kan man. Tror jag, hoppas jag.
är det därför du törs liksom sticka in näsan hos Riks till exempel?
Ja, alltså...
Så att du är liksom inte rädd för att du ska bli nazist för att du är med i deras program?
Nej, jag är ju lite grann som han, kärnkraftsprofessorn Jörn Blomgren. Att jag är med överallt där man vill ha med mig. Därför att kan jag förklara... Kan jag förklara det för lite nya grupper så är det bara välkommet. Och i Sverigedemokraternas fall så var det ju som så att jag fick ett intryck av att deras motstånd mot chat control, att deras folk i Europaparlamentet kanske låg lite i framkant och lite före resten av partiet. Så att det var, kändes rätt viktigt där att förklara frågan och få ut argumentationen till fler sverigedemokrater så att de vet varför de är emot chat control.
Så många som möjligt. Och då får man liksom inte vara rädd för att... För att alltså jag har haft med... Vad är mina extrapolära gäster då? En lyxprostituerad och en minister. Och allt det emellan. Och jag tycker inte att man ska vara så jävla... Alltså den här beröringsskräcken är livsfarlig. Ja. Då kan vi återknyta till det här ämnet vi började med, att ju mer du trycker undan saker in i mörkret, desto större blir mörkret.
Ja, och ju mer mytbildning och offerkofta och martyrskap blir det ju liksom. Jag menar, man behöver liksom inte vara raketforskare för att se att till exempel Sverigedemokraterna faktiskt har lite av ett liksom berättigat partiskap för att de behandlas mer illa än vad de faktiska omständigheterna kräver i media. Och jag är väldigt mycket emot det där. Alltså jag skulle ju vilja ha media som främst sysslar med nyheter och inte med åsikter. Vilket jag tycker att man i större utsträckning får utomlands. Nu ska man inte skönmåla tysk public service. ZDF är väl kanske väldigt vänstervridet, men jag brukar titta varje dag klockan 8 på Tagesschau i ettan, tysk public service. Och jag har dragit slutsatsen att om jag tittar på tyska tv-nyheter så får jag reda på vad som har hänt. Om jag tittar på svenska tv-nyheter så får jag reda på vad jag förväntas tycka. Mm. Och det är liksom en rätt stor skillnad.
Ja, det är intressant. Vi har haft flera sådana diskussioner på slutet nu. Det här med alltså public service, Sveriges Television, var ju kanske berättigat ett tag när det var så fruktansvärt jävla dyrt att sända tv. Det var ingen annan staten som hade pengarna då.
Ja,
men nu finns ju inte det.
Och så kom Stenbeck och sen så.
Ja, men det är ju ingen som skulle få för sig att starta en statlig gratis morgontidning just nu.
Nej. Alltså vad som behövs, och det här är lite problematiskt, alltså det behövs ju någon form av alternativ nyhetskanal. Och det har ju gjorts många försök. Bulletin var väl det senaste, och jag vet inte, men man kan väl inte säga att de är liksom dominerande på nyhetsmarknaden direkt. Alltså det behövs något helst opartisk eller i andra hand frihetlig stor nyhetskanal som når väldigt, som får väldigt stort genomslag på samma sätt som kvälls- och de stora kvälls- och morgontidningarna eller SVT SR. Något sånt skulle behöva finnas på plats. Och det är ju många problem med det där. Till exempel så har det ju traditionellt varit som så att människor som är borgerligt sinnade, de går inte på journalisthögskolan utan de går på teknisk eller handelshögskolan. Och liksom utbildar sig inte inom de här yrkena som faktiskt är med och formar opinion. Möjligen att man ser en viss förändring av det. Någonting behövs. Inget fel i att det finns många mindre kanaler. Ju fler olika röster som drar åt rätt håll, desto bättre naturligtvis. Men det skulle behövas någonting stort. Och jag vet inte riktigt hur det skulle se ut.
Nej, det där är spännande. Jag har precis sagt om mitt karriär, så jag är någon slags ledarskribent nu och börjar liksom trava in i mediasammanhang igen. Det är intressant att se hur saker och ting fungerar. Mm. Det är väl påtagligt hur många mediehus, jag har varit på tre olika nu under praktiken, och många av dem har egna distributionskanaler nu, fysiska, alltså egna tidningsbilar, för att de kunde inte lita på posten längre. Vilket har gjort att de har hand om paketutdelning också, vilket gör att de tjänar otroliga pengar på det. Och de jättarna blir ju liksom, ska de då, alltså förstår du, ska Stampen eller något annat stort mediehus börja, ja, de sänder väl tv lite också, men du förstår vad jag menar. Alltså det är...
Alltså om vi tittar på mediemarknaden så... Expressen försitter ju en ett utmärkt tillfälle att vara liberala på riktigt. Mm. Aftonbladet är som
inte folkpartistiska utan liberala. Ja.
Aftonbladet är som Aftonbladet är. Svenskans ledarredaktion känns okej, men det är få människor som läser ledare och Svenskans journalistik är ofta lika vänstervriden som alla andras. Och så har vi hela public service konceptet så att och jag menar DN, där skryter ju till och med Volodarski om att man ägnar sig åt agendadriven journalistik. Vilket ju är
agendasättande till och med.
Ja, och det är ju ett rätt anmärkningsvärt uttalande. För då säger man ju faktiskt rakt ut att man inte ägnar sig åt att förmedla en bild av verkligheten som den faktiskt ser ut. Utan sina åsikter om hur man tycker och vill att den borde vara. Mm. Och det är väl ett genomgående problem i den svenska politiska debatten att det är betydligt fler människor som fokuserar på hur de tycker att verkligheten borde vara än som fokuserar på hur verkligheten verkligen är.
Ja, och det där är vad jag betraktar som trams. Alltså när man gör det. Vi pratade om det här att jag ser en liksom pendelrörelse nu. Du har den inte helt okontroversiella frågan om transkvinnor i idrott. Där det bara under de senaste dagarna har varit flera förbund som har sagt att nej, det är så här, är du född med snopp får du inte vara med och tävla här. Sorry, vi respekterar det allt. Och det där är också så här, hur saker och ting är. Och jag har all respekt för transmänniskor och den problematiken de lever med. Jag har haft med några gäster här också. Men ja, kort sammanfattat, det kommer inte in en snopp i mina döttrars omklädningsrum. Så blir det inte.
Transorna var roligare förr, ska jag be för meddela. Förr i tiden så var det ju liksom då var det ju mer liksom en burlesk grej. Ja. Och nu sexualiseras ju det hela så väldigt mycket. Och det innebär ju...
Jo, men det är skillnad på transvestiter och transmänniskor, ja, var jag för... Alltså jag är inte superinsatt i det.
Men liksom det liksom, men det politiseras ändå liksom och som hamnar lite grann i samma binge. Även om det är rätt underhållande att notera att det tydligen har uppstått interna schismer inom kvinno- eller feministrörelsen.
Det är jättestort. Alltså det är flater som inte vill ha sex med en kvinna som har en penis är nu homofobiska. Vad fan bor vi på för planet? Jag orkar inte.
Nej. Och sen är det väl som så att när vi nu befinner oss i en situation där det finns åtminstone skäl att tro att väldigt många unga tjejer drabbas av könsdysfori som är lite grann ett utslag av, alltså det finns ju alltid liksom masshysteri i unga generationer. När jag gick i grundskolan så, vad kallades det då? Värbackasjukan eller något sånt där. När plötsligen så drabbades alla av liksom ont i höften och framförallt tjejer då skulle gå runt med krycka. Plötsligt så gick liksom halva skolan runt med krycka. Och det var liksom, men det är liksom, det är sådana här liksom, alltså, jag vet inte om ordet masspsykos är kanske fel ord, men liksom, det är liksom, det kommer igång sådana här strömningar ibland. Och i det läget där vi har en sån strömning där många unga tjejer gör något som vi har starka skäl att anta att många av dem kommer att ångra senare i livet. Så förstår jag ju då om många föräldrar blir upprörda över att deras barn utsätts för eller med på liksom sagostunder med transor, även om det råkar vara liksom gammaldags hederliga roliga transor. Och det är liksom så som vänstern liksom saknar fingerspitzgefühl. Det är väl klart som fan att folk blir oroliga. Men så är det på många områden. Jag vill ta hela liksom invandrings- och integrationsgrejen. Det är ju inte det att folk är rasister, utan det här har ju att göra med liksom att det går tillbaka till liksom långt bak i evolutionen. Det sitter i reptilhjärnan på folk. Att om det kommer en massa människor som inte pratar vårt språk och inte ser ut som vi och inte har våra vanor och säger att de ska bo här, och i många fall dessutom på vår bekostnad, så är det klart som fan att folk drar öronen åt sig. Och så länge politiken inte kan inse att detta är liksom en fullständigt liksom normal mänsklig reaktion, utan skriker rasism istället så fort någon invänder, så kommer, ja, kommer man ju...
Carola är nazist nu.
Ja, jag såg det. Hon kom ut idag, såg jag. Ja.
Och det där blir ju Peter och vargen också, att så fort, alltså om någon har en liten avvikande åsikt så är man Hitler. Då blir det tufft när det dyker upp riktiga nazister sen, för då har man liksom slitit ut ordet.
Ja, och det här med rasism är ju rätt intressant, därför att alltså, det är ju ingen som rår för var de föds, eller med vilken hudfärg. Nej. Eller någonting annat. Så att det är ju liksom, det är ju... Ja, sen finns det ju andra faktorer som påverkar folk, kultur och liksom uppväxtmiljö och uppväxtförhållanden och sånt där, som gör att människor utvecklas på olika sätt, men då är det ju det som är problemet, inte liksom varifrån någon kommer eller hur de ser ut.
Nej, men så här, om man tror att folk har ett fastslaget tankemönster på grund av vilken hudfärg de har, då är man ju dum i huvudet. Ja. Men tror man att folk är helt befriade från kulturell påverkan, hur tankeslaget blir från den kultur man har växt upp? Tror man inte det, då är man också dum i huvudet. Alltså, det är ju på ett spektrum där någonstans sanningen ligger.
Och sen finns det ju också liksom miljö, vissa miljöfaktorer. Biter mig i tungan varje gång som den här fåniga diskussionen dyker upp om huruvida vissa människor från Afrika är mindre intelligenta än den vanliga vita västeuropén. Och då ska man ta in i beräkningen att vi pratar om en del av världen med ett i vissa fall obefintligt och ofta undermåligt utbildningssystem, där många människor faktiskt har varit med om att svälta på riktigt, vilket hämmar alltså den fysiska utvecklingen av människors hjärnor och så. Så som kan påverka. Men allting buntas då ihop till under rubriken rasism, istället för att man ser att det faktiskt kan finnas fullt naturliga förklaringar till en del skillnader mellan människor.
Och där ligger ju mitt frihetsideal då, att men så här, folk ska ju få chansen, det ska vara ett hyfsat level playing field, men det är också svårt, för ska du ha, alltså om vi pratar om skolans kompensatoriska uppdrag till exempel, vilket ju är trams, för om alla ska ha samma chans på allting och starta från samma punkt, då har ju jag liksom inga incitament till att spara ihop pengar till mina unga körkort redan nu.
Nej. Nej,
så att du måste, ja. Det är den där jävla felöversättningen av allas lika värde som skulle vara allas, det är allas lika värdighet skulle det vara.
Just
egentligen.
Just det, precis. Dignity står det.
Översatt. Ja. Men du ska få chansen.
Ja. Ja, så att nej. Och jag menar, sen blir det också jävligt svårt att liksom ta de här diskussionerna, därför att på vänstersidan det finns naturligtvis de som då gör liksom mycket sånt här medvetet, liksom att nu ska vi rulla ut identitetspolitik efter klasskampen och så, men väldigt många av de här människorna drivs ju ändå liksom av någon form av god vilja. Jag har någon teori som går ut på att väldigt stor del av alla vänstermänniskor kommer in i det hela via så här, genom livsstilsvänster. Jag bor ju själv i en del av Berlin som är liksom lite ground zero för tokvänstern. Och det är ändå liksom rätt behaglig livsstil här. Det är som någon blandning mellan Södermalm och Christiania ungefär. Det passar mig utmärkt.
Det låter hemskt, måste jag säga.
Fast på ett bra sätt. Men i vart fall, det är många människor som attraheras av den här livsstilen. Och sen när man då har blivit livsstilsvänster så gör ju ofta confirmation bias resten. Att knuffa dem längre och längre och längre in i vänsterfållan. Jag skulle vilja säga att mycket av de här frihetliga vänstermänniskorna egentligen borde vara libertarianer. Så snarare än vänster. Men det är någonting så det här i att det finns någon så här önskan om att vara god, vilket ofta liksom leder helt fel.
Eller önskan om att se god ut är nästan värre.
Ja.
Så det ska se bra ut, inte hur det är.
Ja, och så missar man i konsekvensanalysen, som till exempel i energipolitiken. Det vore väl jättetrevligt
om vi kunde få... Tyskland säljer gas.
Ja. Det vore väl jättetrevligt om vi liksom kunde få all gratis el vi behövde från sol och vind, men nu kan vi tyvärr inte det. Men det skiter ju då liksom de här vänstermänniskorna i. Greta brukar ju, eller det var väl det berömda FN-talet där hon gapade och skrek att ni har stulit min generations framtid. Jag skulle nog snarare säga att är det någon som har stulit Greta generationens framtid, så är det Greta som har, har liksom eldat på för att driva in oss i i en situation som faktiskt i grund och botten är systemhotande.
Ja, det är...
Jag menar utan en stabil energiförsörjning så fungerar faktiskt ingenting. Hannah Arendt som skrev det stora standardverket om totalitarismens rötter, som skrevs på 50-talet i skuggan av Stalin och efter andra världskriget. Hon påpekar nogsamt det att vägen till helvetet behöver inte alls vara stensatt med goda föresatser. Det kan lika gärna vara stensatt med inga föresatser alls. Alltså att det blev bara så. Plus att hon menade att man ska aldrig förvänta sig att de totalitära krafterna dyker upp i samma form och från samma håll och i samma uniformer som förra gången. Utan det kan komma...
Det är snarare 180 graders.
Ja, precis. Där är ju väldigt mycket som kanske då drivs av förment god vilja. Jag menar, den generella välfärdsstaten, om vi nu liksom är snälla här och säger att det drivs av god vilja från någon som driver den. Jaha, men liksom, hur mycket kan den expandera? Och det finns ju uppenbart så att vid ett visst tillfälle så blir den så stor så att den upphör att fungera och systemet imploderar. Och då kan man ha gjort alla en stor otjänst. Höga skatter är ett annat exempel. Och jag menar, det får så många konstiga spin-off-effekter. Ta de gängkriminella som slåss om drogmarknaden i Sverige, eftersom vi har givit kriminella monopol på att sälja narkotika i Sverige. De här kidsen, har de någon egentlig chans att bygga sig en förmögenhet genom hederligt arbete? Nej, det har nästan ingen i Sverige. Så att liksom den dörren är, om den är liksom stängd för de flesta vanliga, liksom övriga svenskar, så är den oftast jättestängd för dem. Plus att det svenska samhället Att ta en sån stad. Det är mycket saker som alkoholpolitiken, möjligheten att ha kul och festa och så. Jag tycker att här i Berlin så har vi mer frihet och mer ordning. Jag menar, här festar man dygnet runt på klubbarna. Här kan man köpa sig en öl i en servicebutik och gå runt med på gatan. Det finns överhuvudtaget inga alkoholskatter på öl och vin. Hur det är på starksprit är jag osäker på. Du behöver inte liksom någon matservering för att få öppna en bar, utan du är helt välkommen att öppna en bar som bara säljer öl och vin och sprit. Men så finns det en gräns att gör som du vill så länge du inte stör någon annan. Så till exempel när det gäller barerna så festa på, men ligger ni så att ni riskerar att störa boende, så ska det vara tyst utanför klockan 22 på kvällen, punkt slut. Och det är inte förhandlingsbart. Och jag tycker det är en väldigt, väldigt sympatisk idé. Gör som du vill så länge du inte stör någon annan. Det var väl Horace Engdahl som sa att Tyskland är ett Sverige för vuxna. Och jag måste säga att jag uppskattar faktiskt detta väldigt, väldigt mycket. Att man liksom blir behandlad som en vuxen människa som är ansvarig för sina egna handlingar här. Sen är det en annan femma, Tyskland är groteskt byråkratiskt och så, men det är en annan historia.
Ja, jag kanske får prova på Tyskland. Jag är lite skeptisk inställd. Jag hade Erik Tyselius här som gäst för några veckor sedan. Som är Tysklands expert, skulle jag kunna säga. Och han tyckte jag skulle prova på det också. Det är väl för att jag har bara sett dem som bad boys i varenda film i hela mitt liv. Så jag är lite skeptisk inställd. Och så har vi de här älgskylts och älgbajs samlande.
Alltså om man ska vara helt uppriktig så liksom på många håll i Tyskland så är det nog inte så jävla roligt faktiskt. Rätt småskuret och liksom sådär. Men i storstäderna så är det ju faktiskt bra tryck. Och jag menar, Tyskland ligger inte på samma planet som Sverige. Berlin ligger inte på samma planet som Tyskland. Och Kreuzberg, Neukölln, där jag bor, ligger inte på samma planet som Berlin. Men alltså, svenskar brukar ju ofta liksom röra sig in i centrala Berlin. Och det är väl trevligt i sig. Men det är ju när man kommer liksom ut i stadsdelarna som man liksom upptäcker de verkliga pärlorna.
Ner så får du visa mig runt någon gång. Men det är lite lustigt här. Södermalm Christiania lät läskigt.
Det är faktiskt väldigt välordnat ändå. Men bara en sån här sak det är att man litar på folk i kollektivtrafiken. Jag menar, i tunnelbanan och på S-banan, det finns inga spärrar. Du betalar din biljett och vi har en jävla massa kontrollanter, men var och en förväntas betala sin biljett, punkt slut. Och så, liksom, så litar man på att folk gör det, och gör man inte det så får man böta. Jag kan inte säga vilket biljettsystem som är bättre eller sämre i kollektivtrafiken, men här känns ju i alla fall som att man litar på folk. Det är något man kan lära sig.
Ja, det är bra. Vi kan alla, och det tänkte jag också på när du var med i Riks. Alltså, jag tror ju att alla partier innerst inne gör det de gör, eller politiker gör det de gör för att de vill att så många som möjligt ska ha det så bra som möjligt. Jag tror faktiskt det. Sen har man oftast olika syn på vad som är in- och utgrupp, och tidsaspekt på de förändringar man vill göra. Det är typ det som skiljer.
Ja, så lite varierande bild av hur verkligheten egentligen ser ut.
Ja, precis. Och vems fel det är.
Ja, alltså det blir parodiskt. Jag roade mig med att gå igenom Vänsterpartiets partiprogram och titta vad de skrev om kapitalismen. Men allting är kapitalismens fel. De har inte en jävla idé om hur de ska omsätta. Jag tänkte att jag måste göra en intervju med någon vänsterpartist, Ali Esbati eller någon, och fråga dem. Men det är helt uppenbart, ni säger nej till ni vill avskaffa det kapitalistiska systemet. Nu har jag en fråga, nämligen hur? hur?
Och också exakt hur? När de skriver att de vill avskaffa kapitalistiska systemet från sin iPhone. Ja, och inte precis. Förstår ironin.
Och sen liksom, en sån där fråga som jag har ställt hela mitt liv som jag aldrig har fått något svar på, det är hur hade vänstern tänkt sig att genomföra en total omfördelning utan ett stort mått av våld och tvång?
Mm, du kan du lyssna på mitt avsnitt med KG, nu ska vi se vad heter han, kommunisten från Fredriksberg.
Okay.
Som nu inte är kommunist längre, utan det är avsnitt 91, Carl Gustav Nilsson. Han förklarade bland annat att nej, men så här, det här kan vi ändra, det är bara ett pendrag och det kommer inte behövas någon blodig revolution. Och bara, jo, för när ni kommer och ska ta min potatis, då blir det blodigt på min gård, kan jag säga, för det får ni inte.
Och sen om du liksom tittar på den liksom grundläggande kommunistiska tesen att inga klasser och inget kapital. Jag menar, även om du så bara skulle ge alla medborgare en näve ris och inget annat varje dag, så skulle det ändå omedelbart uppstå betydande ojämlikhetsförhållanden.
Mm, för folk är olika bra på att hantera ris.
Ja, precis.
Så att, ja, vi är skrämmande överens, Hax. Nu måste jag gå och kolla så ungarna sover. Tack så mycket för att du tog dig tid. Och fortsätt för fan kämpa. Och Ylva Johansson, om du lyssnar på det här, tänk efter och så googlar du lite på hur saker fungerar.
Mm. Ja, vi får verkligen hoppas att vi får en annan kommissionär efter EU-valet också. Men nu stoppar vi chat control.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.